För 100 år sedan invigdes Östra kyrkogården i Malmö, där det finns hela 4 kapell, eller Skånska tempel som vår sommarserie heter. Kyrkogården, den ritades av mästerarkitekten Sigurd Leverens och utgick från Hohögsåsen. Då omgärdades den av ett jordbrukslandskap. Idag av bland annat Håkanstorps och Rosengårds bebyggelse. Men bakom trädplanteringar syns inga höghus. När vi tillsammans med Malmös tidigare kyrkogårdschef Malte Salgren och kapellvaktmästaren Thomas Allander tar en titt på Sankta Birgitta-kapellet. Det ligger liksom infällt i åsen och pelarraden utanför entrén ser ut att vara hämtad direkt från ett antikt tempel.
Det är ju egentligen inte så många malmöbor som känner till anläggningen här ute och förstår storheten i den egentligen.
Jag älskar Birgitta-kapellet. Det här är liksom antikiserande. Man tänker sig ett tempel från Egypten. Det här verkar med kolonnerna utanför och kapellet också med kolonner. Det är väldigt mörkt alltså, men det är väldigt, väldigt fint.
Mörkt inuti, men inte utanpå. Det är väldigt ljust.
Det har en sån oerhörd tyngd egentligen, det här kapellet då.
Altardelen är väldigt mörk. Och så är det pelare med marmoreringar på sidorna som är bredare ner till och smalnar av uppåt. Och en fris ser ut som ett antiktempel.
Det gör det nog lite grann, kan man tycka.
Jo, absolut. Absolut.
Vad är det som gör att du gillar det här rummet?
Jag tycker om antiken. Det är ju historiens väggar, speciellt Egypten, deras tempel. Jag tycker han har lyckats bra med detta leverans, de här kolonnerna ute och inne. Och takhöjden och volymen. Det är en speciell atmosfär. Det är verkligen fint.
Du saknar inte dagsljuset, för det försvinner ju nästan om man stänger dörrarna.
Ja, som organisk tjänst så vill man kanske inte alltid ha så ljust. Och leverans hade ju mycket belysning med lampor, armaturer i olika dimensioner och strukturer.
Det är inga spotlighter.
Inga spotlighter, nej precis. Och jag kan tänka mig hans idé, men detta också var att det skulle vara så doft och så lite ljus som möjligt.
Strax in till Sankta Birgitta-kapellets ganska låga pelargång under åskantens vajande gulnade gräs skymtar ytterligare några pelare under tak, nu i betydligt blygsammare format.
Man skulle dra in spårvägstrafiken här och det är en liten väntkur för hållplatsen till spårvägen, var det tänkt som.
Och vi går upp på åsen ovanför Birgitta-kapellet.
Den är omlagd faktiskt, den här trappan, för den var så himla dålig. Den hade satt sig så mycket så vi låg om den här.
Och här är en ren sommaräng på taket.
Ja, ängsmark med ängsblommor. Slåttar en gång om året. Det här är ju en fin plats tycker jag på kyrkogården. Man ser liksom idéerna, hur det är tänkt med rumsindelningar. Den här strama delen på södra delen på kyrkogården då med klippta häckar, låga buktbomshäckar, grusgångar, klippta trädalléer och den här åsen då som delar av hela Östra kyrkogården. Och på 1600-talet så utkämpade ju svenskarna och danskarna lite slag här ute också. Så detta var ju en del i försvarsanordningen också.
Och Leverens förslag till hela det här området, det hette faktiskt Ås.
Hette det, hette förslaget. Och sen har du den här, jag hade ett gäng norrlänningar här nere. Jag dristade mig att säga bokskogen. Skog, sa de. Du vet inte vad skog är. Nej, så därför kallar jag det bokridå nu. Så. Idag inramar jag den i kyrkogården på ett fantastiskt vis. Du har Rosengård på andra sidan. Skärmar av mot husen, då ringvägen här utanför skärmar av från trafikbuller så den famnar in kyrkogården på ett väldigt, väldigt bra sätt.
Vilken är din favorit?
Av
kapellen?
Det är ju dessa två tvillingkapellen, Sankt Eriks och Sankt Knuts kapell.
Själva fasaden påminner väldigt mycket om en del som byggs ute på nya Limhamns sjöstad. Det är alltså tegelvarianter, ja, i färger, olika grått och brunaktigt.
Det använder man ju då mycket i, när man producerar bostadshus. Men de här byggdes ju under kriget, blev klara 1943. Att importera material och sånt, det var ju helt omöjligt, utan man plockade fram material från Sverige, och de är byggda egentligen i marmorflis i fasaderna här, i Gottorps marmor, och det var egentligen en restprodukt som man då använde till detta. Då får man den här fina levande ytan i det.
Alltså i mina ögon ser det väldigt mycket nutid ut, inte 40-tal.
Han var ju en mycket speciell man, vad jag kan förstå, Sigurd Leverens här, och han vågade utmana hela tiden och hade naturligtvis ett helt annat sätt att se på saker och ting än vi vanliga människor, så att säga då, och hittade de här fina formerna på kapellbyggnaderna här.
För den är uppdelad i flera byggnadskroppar, ser det ut som, kapellen.
Ja, det ursprungliga här, det var att det byggdes ett krematorium på, just på denna platsen här då, 1931, och det togs sedermera ur bruk, men krematoriedelen ligger kvar, och då sammanband man detta med de här båda kapellkropparna här då. Och om man tittar nu på de här byggnaderna som ligger lite högre upp än vad den andra delen, hela de tekniska delarna och servicen upp till kapellen, den sker underifrån i gångar, och så hissar man upp kisterna i kapellen, så att de är egentligen både sammankopplande och helt friliggande. Och man kan, idén var ju med detta då också, att man byggde det på det här viset, var ju att man kunde ha två förrättningar samtidigt. Man kunde hålla besökarna helt separerade.
Kommer vi in?
Vi ska kolla. Hallå, hallå! Ja, här var stora ridåer innan med almträd, och så ersatte vi dem då med lind istället, och så håller vi dem på en höjd så man kan få ett luftigt intryck här och se byggnaderna.
Vad fick du för bild av Leverens? Hur var han när han tänkte ut allt det här?
Han föddes 1885 och dog 1975, han blev alltså 90 år. Men han ägnade sig åt denna kyrkogården hela tiden, under hela sin levnad. Han vann ju en arkitekttävling 1916, och sen så var det invigning 1921, och sen dess har han hållit ett vakande öga på den hela tiden, i princip ända fram till sin död. Förr i tiden var det inte så många som vågade göra några större ändringar, för då var Leverens där med pekpinnen.
Han kanske håller ögonen på kyrkogården fortfarande.
Ja, han ligger begravd här borta i den bersån här.
Över vardera ingången till tvillingkapellen står två lutande skärmtak med takpannor av tunn men tung marmor som vilar mot ett ramverk av trä på stödjande pelare. Tämligen nytillverkade sådana, eftersom de ursprungliga gjort sitt.
Detta är betongpelare som är klädda med marmor, som vi köpte in uppe från Borghamns stenbruk som ligger uppe vid Norra Vätte. Allting mättes in, och även virke som vi köpte här, det är långsamvuxen furu som är impregnerad, för det ska stå emot. Det är ju en väldig påfrestning på detta, i och med det ligger helt friliggande.
Och det är alltså marmorplattor som vi ser där igenom, ja. Och i mina ögon ser det lite japanskt ut.
Ja, och nästan på kan man säga faktiskt, den här strama elegansen kan man väl säga.
Och så är det en mosaik.
En mosaik, ja.
När så frukten är mogen låter han strax lien gå, till skördetiden är då inne. Och det är en ung man som är lieman. Är det, ja, så man ska föreställa sig döden?
Vi gör väl inte det normalt sett. Du förstår, när den här konstruktionen började vika då tidigare med de här träbjälklaget som ligger här. Och det ligger ju enorma tyngder med sten på detta då. Så vi fick ju plocka den alltihopa då och förvara det, som, och sen så kunde vi återbruka en viss del av det. Allt annat måttbeställelse, det är de infästa här i en sinrik anordning, stenarna ska ligga tryckt på plats.
Hur länge klarar det här sig nu?
Vi får väl hoppas på minst 50 år i alla fall. Men jag tror det håller mycket längre.
Nu går vi in. Skylten ceremoni pågår stämmer nog inte, va?
Inte nu, nej. Nej, det gör det inte.
Oj.
Ja, sen kommer man in i förrummet här då till kapellbyggnaden och du ser allt material gå igen som det var ute i fasaderna.
Även golvet, ja.
Även golvet går igen här. Även de här fina trätaken. Och vi ställer oss här i öppningen in till Sankta Gertruds kapell. Så mitt framför oss har vi en glasmosaik som är blyinfattad. Det är Sven Exet Eriksson som har gjort den. Och tittar vi då upp här mot högt upp på väggarna där vi har ljusinsläppen så ser man inte fönsterna från den där vinkeln utan du har bara ett lugnt och fint ljusinsläpp.
Det är samma golv delvis men det är också lite andra.
Ja, där är en liten finess med detta också här. Golven här då, runt om här är då marmorflis. Och under bänkarna så är det träkubb, ekkubb. Väldigt små bitar som är satta på högkant ner här. Det är ingen tillfällighet att han har gjort det här bara utan det hörs inga ljud ifrån detta om man sitter och skrapar med fötterna eller något sådana här saker så att det ger också en prägel av lugn.
Och så är det enkla träbänkar
ja,
det, som hänger ja. Ihop.
Och man kan nästan tycka det ser ut lite som lite dansk design.
Och så är det lampor.
Lätta armaturer i trä. Det harmonerar med träet och materialen och, som finns i kapellet. Och det ger det här lugna ljuset.
Väldigt täta, tunna träplattor ja, som ja. Silar,
silar ljuset. Ljuset ut. Ja.
Och så är de avlånga och hänger lågt. Ja. Hur högt i tak är det ungefär?
Ja, vad har vi? 15 meter.
Och precis som du sa när vi var där ute att när man kommer in så är det en väldigt lugn stämning. Och det var därför jag sa oj när vi gick in genom dörren.
Det är som att komma in i en annan värld om man säger så nästan. Så att det, jag tycker det är en enorm känsla. De här väggarna också som du ser, det är speciellt liv i dem. Det är tegel ifrån, jag sa innan här att det var svårt att få fram material för det var under kriget. Och naturligtvis använder man material från närliggande trakter. Och detta är tegel från Lomma. Och om du tittar, du ser det här på teglet här. Här är inte fogat ena ut utan det är en indragen fog. 20 mm skulle jag tro att den är indragen för att då skapa ett liv i väggen. Det blir ingen platt känsla utan du får liv i väggen. Sen var det ju så här också när Sigurd Levans, när han hade tanken om de här kapellerna när han ritade att de skulle vara konfessionslösa, alltså helt utan religiösa symboler. Och det var väl för starkt egentligen för dåtidens styrande politiker och kyrkostämd och annat då att nej, det går inte igenom idag. Men då gjorde han de här mycket små enkla korsen som sitter framme vid altaret och någon mer symbolik är här egentligen inte.
Via en förbindelsegång går vi över till det snarlika Sankt Knutskapellet bredvid. Även bakom kulisserna syns att Sigurd Leverens tänkte på varenda detalj. Ta trappräckorna i utrymmena här. De är handtillverkade och vrider sig mjukt böljande ner mot källaren. Leverens internationella berömmelse är så stor att utländska arkitekter på besök vill se även räckorna.
De här räckorna tycker man också är fantastiskt fina från arkitekternas håll. Så det tas mycket foto på de här ska jag säga.
Och inne i det andra kapellet, Knutskapellet, så väntar en liten överraskning. Här är krucifixet lite större vid altaret, men det kan istället plockas bort om begravningsgästerna är av annan tro än kristen eller inte är troende alls. Kapellvaktmästaren Thomas Alander visar.
Jag bara lyfter av den.
Sen är där en liten text under och den hänger vid en träbit över bara så att säga. Och det är ju krav på det också idag att begravningsverksamheten ska kunna erbjuda lokaler utan religiösa symboler.
Det sa Malmös tidigare kyrkogårdschef Malte Sahlgren. som tillsammans med kapellvaktmästaren Thomas Allander visade oss tre av de fyra kapellen på 100-årsjubilerande Östra kyrkogården i Malmö, ritad av Sigurd Leverens. Reporter var Dodo Parikas.